livsmedelsförsörjning och försörjningsberedskap har kommit upp på ett helt annat sätt på agendan. Och det innebär ju möjligheter för oss. Jag tror det är kanske ett av de viktigaste valen vi faktiskt har om vi vill ha en bättre framtid för Europas jordbruk.
I EU-valet i juni väljs parlamentarikerna som är med och formar framtiden för Europas lantbrukare. Med klimatförändringar, ett försämrat säkerhetsläge och de senaste månadernas massiva lantbrukarprotester väntas frågor om livsmedelsförsörjning få mer utrymme. Lantbrukaren Lennart Nilsson befinner sig mitt i debatten som nyvald ordförande för de europeiska bondekooperativen i Bryssel. I Lantbrukspodden intervjuas han av politikreporter Kristina Hansén om vilka frågor som står på spel och svarar på kritik från en nederländsk topppolitiker som vill se en grönare inriktning av jordbrukspolitiken.
Så sitter jag här med Lennart Nilsson på din familjegård, Storegård, utanför Harplinge norr om Halmstad. Så vi sitter här, men huvuddelen av lantbruket sköts från en gård i Askommen några mil härifrån. Och den driver du med din fru och dina två svågrar. Kan du berätta lite om hur det hänger ihop och vad inriktningen på gården är?
2000, när det var dags för generationsskifte på min hustrus föräldragård, så bestämde vi att vi skulle bilda ett driftsbolag. Så vi driver alltså min föräldragård och deras föräldragård tillsammans med växtodling. Vi har en avelsbesättning med charolédjur och vi har lite maskinstationsverksamhet.
Du sitter ju i LRFs riksförbundsstyrelsen sedan 2012, och innan dess var du regionordförande för LRF Halland, och nu sedan årsskiftet så är du även ordförande i den europeiska paraplyorganisationen för lantbrukskooperativ, Corseca, och tillsammans med systerorganisationen Coppa, där LRF då är medlemmar, så samlar både de här organisationerna 22 miljoner europeiska lantbrukare och 22 000 kooperativ. Och det är en mäktig röst för lantbruket i Europa. Hur funkar det att åka mellan Harplinge och Bryssel?
Alltså, det funkar rätt bra. Jag är faktiskt snabbare i Bryssel när jag flyger än om jag tar tåget till Stockholm. Så jag har varit 5 år nu engagerad på Brysselnivå och tycker det är jättespännande.
Och det engagemanget innan du blev ordförande i Corseca, vad kan du berätta lite mer om det?
Ja, jag har varit 4 år var jag viceordförande i en arbetsgrupp för spannmål och sista året ordförande i oljeväxt- och proteingrödegruppen. Det är så att i praktiken jobbar Coppa och Corseca tillsammans, precis som LRF är ju en organisation för både kooperativ och bönder. Och man har ett antal arbetsgrupper, både på tvärs, typ jordbrukspolitik och så här, men också ett antal arbetsgrupper för olika branscher. Och det var där jag varit engagerad. Sen har jag också, Thomas Magnusson var ordförande i Corseca, han slutade för 4 år sedan, har jag varit LRFs representant i Corseca.
Så hur ofta är du på resande fot då?
Sen jag har tillträtt här nu så har jag faktiskt varit i Bryssel varje vecka, förutom förra veckan. Annars brukar det normalt sett tidigare varit någon gång per månad. Men det här kommer ju att bli mer.
Och hur sköts lantbruket då?
Ja, vi är ju flera som arbetar och en av svågrarna har ansvar för djuren och bor på gården där uppe. Så vi hjälps åt och det brukar fungera bra.
Men du har ju fått en rivstart, minst sagt, med tanke på att lantbruket verkligen har varit i strålkastarljuset det här de senaste månaderna, med lantbrukare som har protesterat över nästan hela EU. Och så hur har det varit att leda organisationen under ett så exceptionellt år?
Ja, det har ju varit en spännande rivstart, precis som du sa. Vi hade ju vissa förordningar, för det är ju valår i EU år. Vi ska ju gå och rösta till EU-parlamentet här den 9 juni i Sverige. Så att det skulle bli intensivt hade vi väl mycket funderingar på. Vi visste också att vi har ju haft en kommission som har gjort en otrolig mängd lagförslag som påverkar lantbruket. Långt ifrån allt har blivit färdigt innan valet, och därmed så är det väldigt många förslag som man försöker göra färdigt nu. Sen ovanpå det har kommissionen förstått, och det har man gjort här redan i förra året, att vi har väl kanske inte varit helt nöjda med hur de här lagförslagen har tagits fram. Det har varit mycket en uppifrån och nedprocess utan dialog. Och det har lett till att kommissionens ordförande här i sitt State of the Union-tal i slutet på förra sommaren öppnade för en strategisk dialog, och den har dratt igång här nu under våren med rivstart.
Hur har det varit?
Alltså det är ju jättespännande att vara med, men det är klart det är lite slitigt, och många säger får du resa en massa och bo på hotell, men egna hemmet är ju alltid trevligt att komma tillbaka till. Men så länge arbetet, man känner att man gör nytta och bondenytta och frågorna går framåt, så tycker jag det är en väldigt spännande utmaning. Det är också så att det här är ju inte... Det är ju inte bara jag som gör det, utan jag har ju hela LRFs kompetens i form av förtroendevalda och kontor. Inte minst vårt Brysselkontor bakom mig. Men det finns även ett sekretariat för Copa Corseca med mycket duktigt och kompetent folk. Så det här är ett lagarbete. När man kan jobba ihop och nå framgång, då är det väldigt kul.
Det är ju slutet av mars nu när vi ses, och det är lite, man ser lite sol här på fälten utanför och på gårdsplanen. Men fortfarande ett tag kvar till 9 juni då Sverige ska gå och rösta, och i EU är det mellan 6 och 9 juni. Och då ska ju svenska folket välja sina 21 ledamöter till Europaparlamentets totalt 720 platser. Och det är ju här som mycket av EUs miljö- och klimatlagstiftning och jordbrukspolitik och handelspolitik formas. Skulle du säga att EU-valet är extra viktigt för lantbrukare?
Ja, den här gången är det ju ett spännande läge. Våra frågor är på agendan på ett helt annat sätt än förra valet. I förra valet så dominerade miljö- och klimatfrågorna. Inför det här valet har vi ju dels haft covid-kris, vi har kriget i Ukraina, och livsmedelsförsörjning och försörjningsberedskap har kommit upp på ett helt annat sätt på agendan. Det innebär ju möjligheter för oss. Jag tror det är kanske ett av de viktigaste valen vi faktiskt har om vi vill ha en bättre framtid för Europas jordbruk.
Och vad är det som står på spel?
Alltså den föregående kommissionen som slutar nu har ju haft ett synsätt, tycker vi i alla fall, som har sett jordbruket mer som ett problem i klimat- och miljöfrågorna. Vi tycker ju att vi ska se som en möjlighet, speciellt när det handlar om att ställa om från fossilfritt. Men också att kunna försörja Europas befolkning och även vara med och göra vårt bidrag till att försörja en växande världsbefolkning. Och den typen av frågor diskuteras på ett annat sätt idag i en mer produktionsinriktat. Även om klimat- och miljöfrågorna fortfarande kommer att vara viktiga, så kommer även produktionen att vägas in på ett annat sätt.
För man kan ju säga att de senaste åren har präglats av ganska stark polarisering mellan lantbruket och miljöintressen, och många lagförslag från kommissionen har varit inom den här ambitiösa gröna given som är inriktad på miljö- och klimatpolitik. Och det har vi exempelvis naturrestaureringsförordningen och växtskyddsförordningen SUR, som har varit politiska stridsfrågor. Och ja, allt eskalerade ju med lantbrukarprästerna i vinter. Men hur skulle du sammanfatta den här mandatperioden?
Ja, men det har ju varit en tsunami av förslag, och de förslagen har haft en uppifrån och ned attityd där man inte har varit riktigt välvilliga till att göra konsekvensanalyser. Vi har ju sett att det här kommer att innebära, och vi har också gjort egna konsekvensanalyser, att alla de här förslagen tillsammans skulle leda till en minskad produktion i Europa. Ett Europa som normalt sett är en exportör skulle gå över till att bli en importör av till exempel spannmål. Och det skulle få äventyra livsmedelsförsörjningen i Europa. Dessutom så tycker vi ju att vi skulle kunna vara med och bidra med exempelvis biobränslen och material till att ersätta den svarta kolatomen med den gröna. Men även detta har stött på motstånd, vilket vi inte riktigt förstår.
Men kan du konkretisera på vilka sätt du tycker de har varit problematiska?
Ja, det har ju handlat om detaljreglerna. Det är inte säkert att de hade lett till de önskade målen, för med väldigt mycket detaljregler kan man få en motsatt effekt. Likadant exempelvis växtskyddsförordningen, där har man satt ambitiösa mål, väldigt ambitiösa, 50% reduktion på Europanivå av användning av kemiskt växtskydd. Det är ju så att alla bönder vill ju säkert minska sin användning, men att göra så mycket är liksom går för långt, och det finns inga alternativ idag, och det skulle inte fungera praktiskt ute på våra gårdar. Så det är ju det vi har efterlyst, den här dialogen, och istället någon form av frågeställning, hur kan ni hjälpa till att vara med på den här omställningen?
De grupper som, och av kommissionerna som har varit med och lagt fram förslagen, de vill ju att lantbruket ska vara med och bidra i omställningen, eftersom gårdar oundvikligen påverkar miljön och släpper ut växthusgaset. Samtidigt så vet vi att säkerhetsläget har förändrats drastiskt sedan Rysslands invasion av Ukraina, och Europas lantbruk har fortsatt ha stora utmaningar med lönsamhet och ett klimat där extremväder har blivit vanligare. Men hur vill du att nästa parlament ska vara med och påverka i riktning som tar hänsyn till de här faktorerna och samtidigt kan bidra till ett bärkraftigare lantbruk?
Parlamentet spelar ju en viktig roll när kommissionen tillsätts. Det är ju så att kommissionärerna nomineras ju av medlemsländerna, men samtliga kommissionärer genomgår en utfrågning i parlamentet och ska godkännas av parlamentet. Det förra EU-parlamentet hade i stort sett bara fokus på miljö- och klimatfrågor, och det var oavsett vilken partigrupp som de kom ifrån. Vår förhoppning i det här är att man har en mer balanserad syn i den här utfrågningen och även i sitt godkännande, och ser till mer mellan balansen mellan produktion och klimat- och miljöfrågor. Vi ser ju det som att det är möjligt att hantera väldigt många av klimat- och miljöutmaningarna, även om vi får lov att fortsätta producera både i skog och i lantbruk.
För om jag ska då bryta in med en snabb EU-skola, så är det ju just så att Europaparlamentet kan liknas vid riksdagen, och det är de som är med och formar lagstiftningen tillsammans med medlemsländernas ministrar. Men de som föreslår lagarna och politiken, och också är de som ser till att den efterlevs, det är EU-kommissionen, likt regeringen. Och beroende på hur resultatet blir i Europaparlamentet så kan det ha ett visst inflytande på nästa kommission, eftersom att Europaparlamentet ska fråga ut de 27 kommissionärerna som har föreslagits från de 27 medlemsländerna. Nästa kommission tillträder då i slutet av året. Det man kan konstatera är att många av förslagen har ju alltså bromsats upp och i vissa fall i princip havererat, som med växtskyddsförordningen som röstades ner av parlamentet och sen drogs tillbaka av kommissionen nu i vinter. Men man kan tänka sig att ett nytt förslag för att minska lantbrukets schemavändning kommer läggas fram under kommande år. Och även det stora lagpaketet om djurskydd kom inte heller så långt som det var tänkt, och det är fortsatt osäkert om medlemsländerna hinner komma överens om förslaget om en ny växtförädlingsteknik, NGT, och den omstridda naturrestaureringsförordningen. Men vad är det för konkreta frågor som du tror kommer påverka svenska lantbrukare mest under kommande mandatperiod?
Alltså, flera av de frågorna du nämner har ju havererat eller dragits tillbaka eller röstats ned just utifrån den här bristen på koppling till verkligheten och den här dialogen. Det jag tror är ju att mycket av det här kommer komma tillbaka, men förhoppningsvis med dialog och att man tar hänsyn till hur det ser ut ute på våra gårdar, och att man på det sättet får mer realistiska förslag. För det handlar ju om att liksom göra det här tillsammans och inte utifrån ett uppifrån och ner perspektiv. Men jag tror ju exempelvis, och vi hoppas, det finns ju faktiskt lagstiftning som vi även hoppas på. Det här nu med nya växtförädlingstekniker, det är ju faktiskt en möjlighet att ta rätt så stora steg i att bli mer, använda mindre växtskydd, att hitta bättre produkter och utan att egentligen på något sätt att det påverkar. Det snabbar ju bara upp växtförädlingen. Så den hoppas vi ju att den ganska snart blir klar. Jag tror ju att vi kommer att få se fortsatta diskussioner om ökat djurskydd på Europanivå, men det måste ju ske utifrån realistiska möjligheter. Nu lagda förslag med till exempelvis att en veterinär ska övervaka lastning av djur så fort man ska transportera dem. Det är ju inte ens möjligt att genomföra. Men vi har ju redan idag bekymmer inom svensk lantbruk att hitta kompetenta veterinärer överallt i hela landet.
Så i de opinionsundersökningar som hittills har kommit inför valet så ser det ut som att högerpartierna i ytterkanten kommer gå framåt ganska starkt, men i stort sett alla andra partigrupper tappar. Eller var särskilt Liberalerna och de gröna, men även Socialdemokraterna. Och sen den största partigruppen, EPP, där Svenska Moderaterna och Kristdemokraterna sitter, den ser ut att ligga hyfsat, tappat i mindre påtagligt. Men vad tänker du att ett sånt skifte skulle kunna innebära för lantbruket?
Jag tror man ska vara lite försiktig och dra slutsatser av det här. Vi har ju i och för sig sett i Sverige att politiken kan hantera det här. Men vi vet exempelvis att tyska kristdemokraterna har väldigt svårt att gå åt höger. Och det innebär att man kommer att fortsätta som idag. Det är ju så att dagens kommission vilar ju på någon sorts majoritet. Bred majoritet mellan kristdemokrater, liberaler, de gröna och socialdemokraterna. Och jag tror det behöver väldigt stora förändringar för att förflytta det här. Utan det viktiga när man funderar på vem man ska rösta på i det här är ju att det är personer som är intresserade av våra frågor som har reell möjlighet att ha inflytande. Vi vill ju ha en vice president i kommissionen som är samtidigt ansvarig för jordbruksfrågor. Och det är en diskussion som pågår rätt så brett och allmänt. Och det handlar just om att lyfta upp livsmedelsförsörjningen högre upp på agendan. Den här omgången hade vi ju en vice president som hade ansvar för den gröna given, och under den kom sen de här jordbruksfrågorna och fick därmed lägre prioritet. Och vi tycker det är en signal att livsmedelsförsörjningen i Europa är viktig och att våra frågor är viktiga.
Den punkten var ju en av fyra som Nina Kopacz-Eka gav ut i ett öppet brev tidigare i vintras. Så de andra temana var kopplat till EU-budgeten, handelspolitik och behovet av djupare konsekvensanalyser när det kommer till förslag som påverkar jord- och skogsbruk. Så kan du utveckla de här önskemålen, vad de går ut på?
Det första handlar om jordbrukspolitiken, och grunden för jordbrukspolitiken är ju budgeten i EU. Det är många som vill åt EUs budget, och man pratar väldigt mycket om hur stor andel av EUs budget som går till jordbruket. Men fakta är ju att det är mindre än 1% idag av medlemsländernas totala offentliga kostnader som går till jordbruket. Så vi tycker det är skäligt att kräva en fortsatt stark CAP-budget och en starkare budget än idag. När vi väl har den kan vi sedan jobba med utformningen av kommande jordbrukspolitik. Så det är den första.
Nu är det ju knappt en tredjedel av EUs totala budget som går till jordbruksbudgeten. Tycker ni att det ska vara ännu mer, eller att den ska vara fortsatt stark?
Alltså, vi pratar ju kanske inte i procent här utan i rejält penningvärde. Och då kan vi notera att pengarna till jordbrukspolitiken har ju inte inflationssäkrat. Så det är ju det första steget. Men ska politiken kräva mer av jordbruket så måste det komma pengar med. Och är det så att man inte vill det, ja, då är det ju så att eftersom vi redan i dagens CAP gör mer för mindre pengar, så måste man ju i så fall regelförenkla och ta bort krav. Och det är bara för politiken att välja.
Ja, och de två andra punkterna.
Ja, om vi börjar med den, nummer tre som handlade om konsekvensbeskrivningar, så är det ju ett resultat egentligen av det vi har sett de här 4,5 åren, där det har kommit förslag på förslag utan ordentliga konsekvensbeskrivningar. Vi tycker ju att det är ett anständighetskrav att när man lägger upp en lagstiftning att man måste göra en ordentlig konsekvensbeskrivning, så det är inget konstigt med det. Den andra frågan handlade ju om handelspolitik, och det är ju så att vi lever i en fri värld med en fri marknad. Men när politiker ena stunden kan köpa in produkter eller mat exempelvis till vård och omsorg där man har betydligt lägre krav än det man ställer på det vi ska producera i Europa, då har någonting gått fel. Så vi är absolut inte mot frihandel, tvärtom. Men det är viktigt att man ställer krav i samband med olika frihandelsavtal på att det ska produceras på jämbördiga villkor.
Hoppar tillbaka till kommissionen och ordförande Ursula von der Leyen som ju ställer upp för omval. Vad är ditt betyg på henne de senaste 5 åren?
Om vi backar ett halvår och innan dess så tycker vi hon lät vicekommissionären Frans Timmermans, som då var ansvarig för Green Deal. Han fick ta ett alldeles för stort utrymme runt våra frågor. Där har ju steppat upp betydligt här nu det senaste halvåret med till exempel den strategiska dialogen. Och hon har, vi har de 4,5 första åren av kommissionen, så har överhuvudtaget inte Copacoseca fått träffa von der Leyen. Det har vi gjort i ett flertal tillfällen nu. Så hon har lyft ordentligt i de här frågorna. Jag tror det handlar om en kombination av att vi har krigssituationen och att livsmedelsfrågorna har kommit högt upp på agendan. Det är då säkert också så att hon vill ju bli omvald till sin position, och har jordbruksfrågorna högt på agendan så behöver hon visa framfötterna i det. Men jag tror också, vilket jag har upplevt när jag har träffat henne, att det finns ändå ett gediget intresse för Europas lantbruk hos henne.
Och vad är ditt betyg på jordbrukskommissionären då, polska Janusz Wojciechowski?
Alltså, han har ju kanske fått en tillvaro i skuggan av Frans Timmermans. Det har nog funnits ett intresse, men kanske inte förmåga. Vi lär ju ganska säkert få se en annan jordbrukskommissionär framöver. Och givetvis hoppas vi då på en vicepresident som har betydligt mer framskjuten position i kommissionen.
Hur troligt tror du att det är då med att en så tung post skulle komma till jordbruket som hittills inte har varit liksom det mest erkända sektorn?
Alltså, vi ser stora möjligheter. Det kan bli så att den får lite vidare, att man tittar på hela kedjan. Men utifrån de här strategiska dialogens diskussioner och frågorna runt försörjningstrygghet så tror vi det är fullt realistiskt. För utan mat så kommer vi inte så långt.
Så, vi är också inne på det andra året med den nya jordbrukspolitiken, CAP. Och efter 27 så ska en ny reform träda i kraft. Och den kommer ju börja formas på allvar. Och då kommer Europaparlamentet också vara med och påverka. Och vid den senaste reformen kan man ju konstatera att gårdsstöden sänktes. Och det krävs flera motprestationer för att få ersättningar. Till exempel genom de här ettåriga miljö- och klimatersättningarna. Men vilken jordbrukspolitik tror du skulle tjäna lantbruket efter 2027?
Alltså, vi tycker ju att man ska gå tillbaka till grunderna i jordbrukspolitiken, där det faktiskt handlar om att erbjuda Europas konsumenter trygg, säker mat till rimliga priser. Och då är ju faktiskt ett inkomststöd det vi behöver ha tillbaka för. Och det har ju till och med kommissionen erkänt att en viktig punkt inför framtiden är att vi får en fair och en jämförbar inkomst med andra grupper i samhället. Jag ser det väldigt svårt att man skulle överhuvudtaget lyckas och kunna föra in ännu mer detaljregler och inte betala mer. För vi har ju redan de idag som diskuterar utifrån att jordbrukspolitiken, alltså det finns ju en kostnad också för att få de här pengarna, och den dag det överskrider vad vi får, då kommer ju lantbruket att backa tillbaka. Så det, och det läget tror jag ingen vill komma i, utan det handlar då om liksom att stärka konkurrenskraften på Europas jordbruk framöver. Om inte minst om vi då i framtiden räknar med att Ukraina kommer att vara med i som en spelare på marknaden.
Hi. I'm about to meet Bas.
Yes. Nyligen träffade jag den nederländska europaparlamentarikern Bas Eickhout som tror på en helt annan inriktning av jordbrukspolitiken. Han leder de grönas valkampanj i EU och är vice ordförande i parlamentets miljöutskott. Alltså det utskott som har varit drivande i att vilja förgröna jordbruket och som har haft parlamentets ansvar för flera betydande lagförslag den här mandatperioden med påverkan på jordbruket. Som industriutsläppsdirektivet, växtskyddsförordningen SUR och naturrestaureringslagen för att nämna några. Han har suttit i parlamentet i 15 år och på hans kontor i Bryssel frågade om den kritik som har riktats mot att gröngivens politik inte tillräckligt tar hänsyn till lantbruksperspektiv och vilken typ av politik som han tror kan göra jordbruket hållbarare även ekonomiskt.
Well, first of all, I sincerely think that the Green Deal has not touched the agriculture sector that much. I would even say that is a problem. I do see there is a fundamental problem also for farmers. So I think that it is clear that if we want our farming system to change, we also need to tackle the economic system behind it. And that was not addressed in the Green Deal communications and all that. But what I see now is that we are now doing the worst of both worlds. We are not talking about economic problems and the economic system where farmers are not getting any of the profits. It's all the or the chemical industry, the input industry at the beginning of the chain, or it's the retailers somewhere in the middle, but not the farmers. So we're still not properly discussing that part. And at the same time, we are just not implementing the Green Deal, which then also doesn't help anything. Because here I really want to challenge Copacogeca if they say there's so much that is hitting on farmers.
Bas Eickhout tycker alltså inte att den gröna given har berört jordbruket särskilt mycket. Det här är någonting som han anser är problematiskt. Han tycker att den gröna given skulle ha adresserat svagheterna i det ekonomiska systemet bättre. Alltså att jordbrukarnas vinster hamnar i tidigare och senare delar av livsmedelskedjan istället för på gårdarna. Och enligt den nederländska politiken förenar det här värsta av två världar eftersom det enligt honom görs för lite för att ställa om jordbruket till att bli miljövänligare samtidigt som lönsamheten inte finns på gårdarna. Och här vill han utmana Copacogecas syn på att den gröna given slår hårt mot jordbruket. Bland annat med argumentet att nötkreatur helt uteslöts ur industriutsläppsdirektivet och att tröskelvärdena för fågel och gris höjdes i den slutgiltiga lagen. Och att många av de andra lagförslagen faktiskt inte har klubbats igenom än. Och kanske inte heller kommer hinna göra det under den här mandatperioden. Men vad är Lennart Nilssons syn på det?
Jag tycker ju Europas bondeprotester säger någonting annat. Och det är ju faktiskt så att till och med nu den jordbrukspolitik vi nu har levt med i två år, den förändrades ju i sista stund. Exempelvis kravet på växtföljd kom ju in i den allra sista förhandlingen och det är ju efter att gröna given är presenterad. Sen handlar det ju om att vi jordbrukare, vi följer ju debatten och det är klart att vi känner liksom hela tiden de här förslagen som vi inte ser hur de realistiskt ska kunna införa. Ja, det är klart då blev vi frustrerade. Men det är nog så att vi delar inte riktigt, eller rättare sagt de gröna förenklar mycket och ser inte hela den komplexiteten och långsiktigheten som jordbruket är. De anklagar oss väldigt ofta också för att vara emot omställning, men jag tycker väl egentligen att jordbruket alltid har genomgått omställningar, ofta politiskt drivna men också utifrån marknadsperspektiv och teknikutveckling och så vidare. Och det kommer ju alltid att pågå. Det gäller ju bara att göra det på ett sätt så att liksom man har alla med sig. Och de gröna har oftast förslag som är föga realistiska att få alla med sig på. Då kommer det att få den här situationen vi har haft med den här polariseringen. De målar upp en verklighetsbild av Europas jordbruk där man kanske tar det allra sämsta och försöker måla den bilden på hela jordbruket. Då känner inte vi bönder igen oss.
Den politik som Bas Eickhout och de gröna förespråkar är att en större del av CAP-budgeten ska gå till små och medelstora gårdar. Det här kan enligt honom uppnås genom att minska på jordbruksstöden till de stora gårdarna istället för att, som det nu, 80% av budgeten går till de största 20% av jordbruksföretagen enligt honom. Han menar att en annorlunda strategi behövs för att stötta små och medelstora gårdar. Men att Kopparkorsek alltid har lobbat emot en sån omfördelning. Det här vill han se en ändring på.
I think it's about time that Kopparkorsek starts lobbying for all the farmers and not only the big ones.
Så det handlar ju om vad den, alltså den produktion som då konsumenter till slut kommer ifrån. För man, vi ska inte glömma att grunden till EUs jordbrukspolitik, det är ju ett konsumentstöd egentligen. Och det, vi har ju väldigt differentierat jordbruk i Europa, och där väldigt många stora står för den stora produktionen, men det är fortfarande, det är ju grunden i Europa, familjejordbruk. Så lite orättfärdig kritik tycker vi då det.
Men bara lite.
Ja, men det är ju ändå alltså även om större, vi har ju faktiskt i Sverige rätt så stor medelareal, men grunden i våra företag är fortfarande små i ett globalt perspektiv, och vi konkurrerar ju också på en global marknad. Så jag ser inte att det är liksom skillnad. Om du tittar bara i Ukraina, där medelarealen är 1000 hektar, där har vi en utmaning hur vi ska hantera framtida stöd på de här riktigt stora företagen, som kanske dessutom är ägda av helt andra än de som är aktiva i jordbruket. Men dagens europeiska jordbruk är ju väldigt diversifierat. Sen är ju gårdsstödssystemet utformat så att även de minsta får det. Och det räcker ju att titta här i Sverige att vi har väldigt många små jordbruk kvar. Och det är ju inte alltid så att det är den som tar stödet som kör driften, utan det kan ju vara en annan lantbrukare i bygden. Så det är väldigt svårt att generalisera och prata om stora eller små i det här. Det blir lätt fel och riskerar ju bara att skapa byråkrati och ytterligare bekymmer på gårdarna.
För det är ju ändå någonting som man hör ibland med att Kopparkorsek mest är för de stora och inte riktigt lika mycket tar hänsyn till de små och medelstora jordbruken. För att man måste, jag tänker som en påverkansorganisation, så måste man ju, då kanske det kan vara svårt att få in alla perspektiv för att man vill få största möjliga förändring. Eller vad tänker du om ett sånt påstående?
Nej, men Kopparkorsekas medlemmar finns ju i alla storlekar, alla typer av jordbruk och hela Europa. Och det ska vi ju inte glömma, att även strukturen på jordbruk skiljer ju i Europa. Vad vi oftast pratar om, det är ju att det handlar om produktion och produktion till vad marknaden vill ha. Och det är klart att då kan ju ibland mindre företag som kanske har en annan driftsinriktning känna att man inte är representerad. Men våra medlemmar är ju de som står för, så att säga, Europas livsmedels-, energi- och kanske materialförsörjning i framtiden. Vi representerar ju även skogsägare. I vår diskussion gör vi inte skillnad på storlek. Så det är en bild som många gärna bollar upp, eftersom vi förordar produktion och produktion för marknaden.
Så sammanfattningsvis då, vad har du för konkreta förhoppningar på EU-politiken efter Europaparlamentsvalet och de kommande 5 åren?
Alltså min förhoppning är ju att vi ska få en politik där jordbruket ses som en möjlighet i den gröna omställningen och inte som ett problem, som det mest har varit i det här. Och att vi kommer att få förslag som är praktiskt genomförbara på våra gårdar på ett rimligt sätt, så att hållbarhetsfrågan inte bara handlar om miljö och klimat, utan även om sociala förhållanden och ekonomiska förhållanden, och att vi ska få en ökad lönsamhet och framtidstro på våra gårdar.
Du har hört lantbrukaren Lennart Nilsson, nyvald ordförande för de europeiska bondekooperativen i Bryssel, om vilka frågor som står på spel i EU-valet i juni. Avsnittet, som spelades in i slutet av mars 2024, är gjort av Kristina Hansén. Sam Segerblom har klippt och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruks redaktion, som är en del av LRF Media.